In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is a terrible treasure.
That's the wrong information. Wrong information.
I'm not gonna have you trust never and I say. Trust never and I say. So make that clear.
No eggs, no omelets.
Sillypodden, välkomna ska ni vara. Patrik Syk heter jag, Makoto och Frida med för att diskutera det senaste och det hetaste, kanske det galnaste i det vi kallar fotbollens silly season. Välkomna hit till att börja med.
Tackar.
Det är tack. Nästan halvvägs in i januarifönstret. Inga jätteaffärer än så länge kan man inte säga. En del mer spännande rykten än andra kanske. Några kommer dyka upp idag. En person som det har pratats mycket om de senaste dagarna. Vi dyker rätt på det här bara. Jag bryr mig faktiskt inte så mycket om hur ni har det. Nej, förlåt.
Vi bryr oss inte om hur du har det heller.
jag tänker, det är väl inget att hålla på. Lyssnarna vill att vi ska prata Upamecano, nämligen. Tror jag i alla fall. För Chelsea har gett sig in i Upamecano-jakten. Alla vill ju ha Upamecano. Det har däremot kommit besked ifrån Leipzig att han inte är till salu i januari, men vi vet ju att han har en klausul som kickar igång i sommar, och den är ju såklart, ja, jag gissar alla storklubbar i Europa intresserade av att utnyttja. Chelsea, som sagt, senaste klubben som har gett sig in i den här kampen då om Upamecano. Vad tror ni? Vad händer? Vad hamnar han? Blir det Chelsea? De behöver ju, nu har de ju Thiago den här säsongen på
inte ett allt för långdraget kontrakt.
Exakt, på ett ganska kort kontrakt då,
på ålders höst,
som inte har så många säsonger kvar.
Alltså,
de behöver ju värvan mittback. Där har du ju pratat om, de pratade ju om Declan Rice där länge ju. Att han skulle komma dit och spela mittback. Jag tror inte att det är aktuellt längre.
Alltså jag tror inte att det är mittback. Jag tror att Declan Rice kommer gå till Chelsea, men då kommer de använda honom som någon form av defensiv mittfältare. Sen när den konstellationen kommer se ut, det vet jag inte riktigt, men någon lär försvinna där i alla fall bland mittfältarna. Så jag tror att tanken är väl att han kan gå ner och spela mittback, lite som Fabinho, att man är versatile på det sättet. Men jag tror ju att, precis som du säger, Thiago Silva är lite till åren ändå, har inte så många säsonger kvar i kroppen, och även om det ser ut som att Chelsea har väldigt många alternativ på mittbackspositionerna, så tror jag inte att Andreas Christensen kommer att bli kvar. Det verkar i alla fall inte som att Lampard håller honom särskilt högt. Och då är det ju Silva, Zuma och Rydiger då som man har att tillgå, eftersom att Tomori också är på väg bort, visserligen på lån, så man vet ju inte. Det är mycket möjligt att det finns en framtid för honom i Chelsea också. Men man är väl inte jätteförvånad ändå att de kopplas ihop med Upamecano.
Nej, alltså spontant känner väl jag att jag är lite tveksam till hur mittbackskonstellationen Upamecano och Zuma skulle funka. För jag ser väl i alla fall i dagsläget Thiago Silva, Kurt Zuma som första valet i Chelsea. Och också tänker att hur Kurt Zuma utvecklats med Thiago Silva bredvid sig. Att liksom, de har varit två mittbackar som kompletterat varandra väldigt bra. Jag vet inte riktigt hur Upamecano och Zuma skulle komplettera varandra. Det är en sån här spontan liten oro jag känner där. Att då tycker jag nästan för Chelsea istället att José Jiménez har pratat om är intressantare i den profilen som jag tycker att Chelsea ska titta på när det kommer till mittback. Nu är ju Upamecano så pass bra att om det är 42 miljoner euro det handlar om i sommar, det sägs ju att han inte då kommer kunna säljas i januari, utan nu pratar vi då inför nästa transferfönster. Ja. Men det är ju bara att köra egentligen, men jag har samtidigt vissa tvivel om hur väl han skulle passa i just Chelsea i den mittbackskonstellationen. Men jag kan inte riktigt släppa.
Jag tror inte att det är så dumt ändå, för om man tänker på vad Kurt Zumas, vad hans styrkor och svagheter är, så är ju hans absoluta styrka luftrummet, att han är väldigt stark där. Och Upamecano är ju, alltså, dels har han en fin passningsfot också, det här att han alltså är duktig på att hålla fokus, och det känns ju definitivt som sådana egenskaper där Kurt Zouma behöver någon som kompletterar honom. Så att på det sättet så kan väl jag ändå se dem ihop på något sätt. Men det är klart, man får alltid ha reservation för att man inte riktigt vet alltid på förhand hur det kommer att se ut.
Ja, som sagt, och det vi vet sedan tidigare, att Manchester United är intresserade, Liverpool är intresserade, Real Madrid har väl också varit, visat intresse. Och såklart Bayern München. Och Bayern München är det som har känts som det hetaste spåret. Även om jag har en liten känsla att Liverpool kommer ligga bra till där, faktiskt.
Jag brukar inte
vara så när det gäller just Liverpool. Men,
du brukar inte vara optimist.
Nej, inte när det kommer till såna här saker. Men det är någonting med hur Liverpool jobbar, just med vilken klubb det är, vilken profil det är. Att man inte ersatte Lovren i somras, det tror jag, på något sätt så finns det ganska många stjärnor som står, eller planeter som står i linje för att det är en Upamecano med en klausul från Red Bull, liksom familjen som ju Liverpool har gjort ganska mycket business med senaste åren, som ska in där. Jag vet inte, det bara tickar många boxar för mig.
Det gjorde ju i och för sig också Timo Werner förra sommaren.
Ja,
på
absolut.
En klausul från en liksom Red Bull-klubb som i slutändan hamnar i Chelsea.
Ja, och det, ja, exakt. Men där tror jag, där handlar det ju faktiskt om att man... där var det ju liksom corona. Alltså ekonomiska...
Fast det kommer det ju fortfarande vara.
Precis. Och däremot så ja, det är klart, allt kan hända, som sagt. Så är det ju med som det är. Men med de förutsättningarna vi har nu. Alltså hade pandemin inte slagit till, då tror jag ändå att Timo Werner hade spelat i Liverpool nu. Det tror jag. Sen så var det kanske... så vet man ju inte. Man vet ju också att man har tittat länge på en Diogo Jota. Alltså att Pep Linders har varit där och scoutat under många år och haft koll på den spelaren, så att man ska inte vara för säker. Men Chelsea behöver en mittback, och Chelsea brukar vara bra på transfermarknaden, det vet vi. Framförallt när det gäller andra spelare som andra Premier League-klubbar sneglar på, då brukar Chelsea vara väldigt bra på att klämma sig in där. Det har vi sett några gånger förut.
Ah, William.
Alla kommer vi ihåg William. Direkt från läkarundersökningen hos Spurs. Men den kommer bli intressant att följa under hela våren, tror jag. För att där kommer ryktena. De tyska journalisterna brukar vara väldigt bra där också. Ha bra på fötterna.
Alltså det känns ju Bayern München. Alltså,
ja, Bayern München känns ju egentligen
det. Det gör ju det.
Ja. De behöver också en mittback.
Det känns som precis rätt profil för dem också i det här läget. Också på utköpsklausul. De otroligt tydligt säger att vi kommer inte göra någonting den här vintern. De har, det är faktiskt den positionen som det finns anledning att börja titta på. Och det känns ju helt rätt på alla sätt och vis.
Ja. Moussa Dembélé på väg till Atletico. Inte på väg till West Ham. Som vi har pratat om tidigare.
Det här kommer från ingenstans.
Juninho har då bekräftat att de kommit långt i förhandlingarna. Det handlar om ett lån med köpoption. Och det är klart att de behöver väl kanske få in lite fler mål. Atletico Madrid.
Ja, eller rättare sagt, de behöver hitta en ersättare till Diego Costa. Jag blev väldigt förvånad när det här dök upp. Och hur snabbt det gick från att det var lite på gång till att... ja, Cholo Simeone och Juninho står på presskonferenser och säger ja, men vi är i förhandlingar, vi har kommit långt och det är bara en tidsfråga. Också med tanke på att det är Olas det handlar om att förhandla med, och att Moussa Dembélé har varit så otroligt eftertraktad av, ja, liksom Premier League-klubbar och sånt, eller kopplas samman till dem. Det kan ju varit en, bara en värvningsstrategi eller försäljningsstrategi också, bara koppla samman honom med varje klubb som finns. I det här fallet så nu får ju Lyon inga pengar direkt i hand, men Atleticos köpoption ska dessutom inte heller vara bindande och obligatorisk, utan då frivillig, och den ska väl ligga på 35 miljoner euro, sägs det. Jag är väl Jag får ju känslan av Dembele att det är en sån här typ av anfallare som han går, den är ganska hypad, går till Premier League eller La Liga eller vad det är, gör typ så här 2 mål på 13 matcher, lyckas inte riktigt lyfta och sen går på ett år senare tillbaka på ett lån till Lyon för att hitta sig själv. Det är lite den känslan jag får. Här kommer han ju vara ganska tydligt tredje alternativ skulle jag säga bakom Suarez och Joao Felix. Nu har ju även Korea använt som forward, Lemar har använt som forward, så det är ju inte en helt lätt anfallsduo att slå sig in i för honom. Och om man bara tittar på hur det har gått med ligaunvärvningar för Atletico tidigare, så Lemar får ju spela nu, men det har ju tagit ett tag för honom att lyfta, och han har inte lyft på den nivå man trodde han skulle göra än. Som ersättare till Costa som truppspelare är jätteintressant lösning, och absolut lån med köpoption är jättebra för Atletico, men jag är inte säker på hur mycket han kommer att påverka de här titelchanserna som Atletico just nu sitter med. Men man får väl se.
Jag är mest chockad över att Atletico verkar ha kunnat förhandla med Ola. Alltså, det är inte det enklaste. Vi har ju sett en hel del klubbar försöka förhandla med Lyon utan att lyckas. Så att, good for them.
Och få på lån med köpoption. Det är inte som att det är liksom någon så här superdeal för Lyon egentligen. Men de hoppas att han ska lyfta då för att öka hans värde ännu mer kanske.
Lite besviken ändå att han inte tyckte att det var attraktivt att flytta till West Ham. Men det kan man väl kanske förstå.
Det känns som att de flesta väljer väl Atletico före West Ham, eller? Hoppas jag.
Ja, antagligen är det väl så. Ja.
Och Islam Slimani in som ersättare till Moussa Dembélé i Lyon.
Alltså det är ju den av de tröttaste ersättningsgrejerna man kan göra. Det känns som något sånt. Alltså blueprint på hur man ska ta in anfall som man vet inte kommer att liksom lyfta på samma sätt. Men vi måste ha in någon. Men vi tar Slimani, han är alltid tillgänglig. Otroligt trött.
Ja. Det är väl en av de värvningarna som Leicester har gjort. Alltså Leicester är ju en klubb man väldigt ofta hyllar när det kommer till rekryteringar och sådär. Men Islam Slimani, man kan ju inte direkt påstå att han har gjort något. Starkt avtryck där, så är det ju definitivt.
Nej, och det kändes också som den värvningen som på något sätt inte... Han kom in efter sommaren, efter ligasegern. Man hade sålt Kanté, det fanns gott om pengar. Och så plötsligt skulle man göra någon slags profilvärvning. Och så var det Slimani. Alltså det kändes som de frångick lite sitt modus operandi i just den här värvningen. Och då floppade det. Mm. Det var i alla fall känslan jag fick just när det gällde Slimani. Jag vet inte om jag någonsin har sett honom leverera i en fotbollsmatch. Klart man har sett honom göra mål, men är han verkligen så bra? Jag vet inte.
Det är ju lite det här att han finns där i periferin och han
finns.
Han finns
det,
där.
Det är en bra förutsättning.
Han dyker upp i sillisvängen oftast på något lån till något lag eller något. Och, alltså nu sen Leicester-övergången pratar jag då alltså. Det där jag menar med att det här är en så otroligt trött rekrytering. Men vi tar honom, han är tillgänglig lite så. Men sen lyfter han väl säkert bara för den. Bara för jag säger det, ska man väl vara helt strålande i Lyon under våren och bara ösa in mål. Men...
Ja, alltså jag vet ju inte hur han var när han var i Fenerbahce där på lån. Men man minns ju utlåningsperioden till Newcastle som ju inte blev alls lyckad. Tror väl dels att det berodde på att han... Nej, men han drog på sig en skada, vet jag, som höll honom borta ett tag. Och det kan ju inte han hjälpa. Men sen så var det väl en incident också där han fick 3 matchers avstängning och missade liksom ytterligare möjligheter att visa upp sig. Så att det var inte speciellt lyckat där.
1 mål på 15 matcher i Fenerbahce.
Ja.
Däremot lite grann på 18 i Monaco.
Det påminner lite grann om jag såg ett väldigt trött rockband en gång på en pub i Västervik. Och de kom ut och de spelade några låtar och sen så... De var väldigt trötta, de kändes trötta på sig själv och så. Ja, vi ska spela en gammal låt. Den är inte speciellt bra, men den finns. Det var ett sätt att sälja in sig själva till publiken. Det är lite så med Slimani. Han är inte så värst bra, men han finns.
Ja, men lite så.
Erik Garcia till Barcelona, helt klart. Frågan är när. Det här kommer från Romano, så då är det väl bara att, vad säger man, bocka av den då?
Ja,
Ja, det är ju ingen skräll heller. Det har vi pratat om länge. Garcia har varit öppen med det. Manchester City har ju bemött det också, eller Guardiola har ju bemött ryktena. Så att, precis som du säger, det var bara en tidsfråga innan det här skulle ske.
Ja, och sen är det frågan om Barcelona kan lyckas förhandla fram en sån övergång nu redan till vintern. Eller, och det beror lite på vem som blir president där och vad som händer också. Men det är ju lite stökigt, så att det är ett tag kvar. Fortfarande.
Ja. Och det kommer väl bli bra för Barcelona, kan man tänka.
Ja, och Eric Garcia också, tror jag. Det betyder nog mycket för honom att komma dit.
Han har ju suttit och rostat här nu i en hel höst, liksom, så att han behöver ju det. Sen är frågan...
Ja, inte hela hösten.
Nästan hela hösten. Rostat.
Ja, PSG och Pochettino. Det här är ju ändå... Det är väl ändå den största grejen som har hänt i vinter, att Pochettino har tagit över PSG.
Men det är väl här det kommer att hända grejer
det,
också.
Det är väl det man känner. Dels för att det är PSG och de har pengar. Och då känns det också som att Pochettino och Tuchel har lite olika filosofier och kanske måste styra om det här laget lite grann till att bli ett Pochettino-lag. Och veckans huvudmål, så du uttryckte Makoto i körschemat här, Paul Pogba. Ja. Pogba som ju inte vill vara kvar i Manchester United. Det har uttryckts med all önskvärd tydlighet av framförallt hans agent, men även till viss del av Pogba också, va?
I så fall är det ju väldigt irriterande att han spelar så bra som han gör nu.
Det var ett fint mål igår.
Han var utmärkt mot Burnley. Kanske inte i första halvlek, men i andra halvlek när han klev upp lite högre så var han bäst på plan, tyckte jag. Och tycker att man har sett de tendenserna de senaste matcherna. Och det är ju jätteviktigt för Manchester United att inte bara ha Bruno Fernandes att förlita sig på mittfältet. Så att det är frågan om han spelar för att stanna eller om det är för att visa upp sig för omvärlden. Man vet ju aldrig riktigt med honom.
Anledningen till veckans formuleringen är ju att vi kommer ju få sitta här och få mer eller mindre trovärdiga rykten om nya huvudmål för Paris varje vecka. Vi pratade ju om Agüero senast. Nu är det Pogba som ska vara huvudmålet, och nästa vecka så är väl säkert Harry Kane, och sen veckan efter det så kommer det vara, jag vet inte, Messi igen, och sen så kommer det ändå att de inte ska vara. Vi kommer ju hoppa runt här i och med att de har en ny tränare som har en pondus och kommer sätta ett lag. Pogba spontant känns ju, om man då leker med tanken att det här då skulle faktiskt vara aktuellt, att det verkligen är ett huvudmål då för Pochettino, så hade ju Pogba faktiskt varit helt perfekt för PSG i det här läget. För det mittfältet, det skulle behöva en uppväxling. Paul Pogba får en ny miljö, en stjärnmiljö där han skulle kunna frodas. Jag tror att det skulle vara en ganska bra affär för alla parter egentligen, beroende på vad Pogba hittar på här under våren. För återigen pratar vi just till sommaren här också och inte just nu i januari.
Nej, precis. Nej, jag vet inte om det kommer hända sådär jättemycket nu i januari i PSG. Han kommer väl utvärdera det materialet han har och sen lägga upp en strategi då för sommaren. Det är väl känslan man har fått.
Men jag gillar den här argentinska grejen han vill implementera nu. Det tycker jag, det låter spännande helt enkelt.
Och då tar oss till nästa rykte då, som kommer från AS. Och det är att Porsche kan släppa Mbappé om man får Messi eller Agüero. På tal om det argentinska spåret.
Messi och Agüero till och med väl?
Ja, Messi och Agüero. Mm. Du har skrivit Messi / Agüero.
Ja, nu ska vi inte vara petiga i körschemat här, men
får du skulden där, Marco?
Jag läser innan till. Det är min roll i den här podden just nu. Jag läser innan till från Makotos Google-dokument här.
Jag kan ju ta det senaste på Agüero i alla fall. Verkar vara att han själv egentligen vill stanna i Manchester City, men att det är de som avvaktar en eventuell kontraktsförlängning eftersom att de inte riktigt vet om han kommer komma tillbaka till sin gamla goda form på grund av den här knäskadan. Han har inte gjort alls många matcher från start den här säsongen och har ju inte gjort en enda 90 minuter, tror jag. Så att de avvaktar lite grann. Invänta hur det sker, så att jag tror väl inte att det är helt omöjligt ändå att det här kan bli av, speciellt inte om det skulle vara så att de lyckas övertala Messi att komma dit, för att vi vet ju att deras relation sträcker sig ju väldigt långt tillbaka i tiden. Och de är ju bästa vänner, så att det är helt omöjligt, tror jag inte. Att
nej. Sen är ju frågan då om det var att släppa Mbappé och vad bossarna i PSG säger om det, om de kan gå med på en sån affär. För Mbappé är ju fortfarande väldigt viktig för dem på alla sätt och vis, än för framtiden och så vidare. För det är inte direkt något framtidstänk att göra sig av med sin unga megastjärna och sen ta in 230-plussare, även om det kanske är liksom rent kvalitativt, även om Mbappé är helt fantastisk. Så det är inte som att PSG kommer att vara ett dåligt lag för att de gör sig av med Mbappé om de får Messi och Aguero istället.
Nej.
Så, nej, men det...
Ja, och frågan är, det finns ju som sagt, det finns ju frågetecken kring Agueros ja, fysiska status,
ja,
också givetvis. Att det kanske är så att han inte kommer komma tillbaka någonsin till den formen han var i ursprungligen. Vi har sagt det under väldigt många år, så att man känner alltid lite så när man pratar om Sergio Aguero, att man måste lugna sig lite i sina, ja, när man siar kring honom, får man helt plötsligt så är han tillbaka där och sprutar in en massa mål. Men ja, det är väl klart att det är ju kanske lite konstigt på den punkten, alltså åldersmässigt, att byta ut Mbappé mot Messi och Aguero. Men det kittlar för oss, ja, andra.
Vart ska Mbappé då?
Tror jag.
Real Madrid.
Varför är det AS som skriver detta, kan man också fråga sig. Det finns ju det där Real Madrid-spåret som ligger där och... Men, och så är det ju såklart, Liverpool har det ju pratats om också, det ska vi väl inte helt ändå kasta bort den. Jag har ju sagt att Mbappé kommer hamna i Real Madrid förr eller senare, men om man går nästa sommar, då vet inte jag om Real Madrid har ekonomin för att lösa det. Och då kan ju situationen
se. Brukar ju trådas fram pengar när det behövs i Real Madrid.
Men frågan är hur det tas emot också, för jag tänker just det här med att Real Madrid sänkte väl spelarnas löner nu igen, ytterligare 10%. Och jag bara menar då att om man samlar en massa pengar på hög för att man ska köpa Mbappé, det är ju inte säkert att det går hem i omklädningsrummet. Och det har ju väl kommit vissa uppgifter också om att några av spelarna ska ställa sig frågande till de ryktena. Så att sånt får man ju också ta.
De är ju redan frågande till att alla bara ska komma på den där lönen på en fri transfer. Mm. Till exempel,
ja,
så att det finns ju, och det finns kontraktsituationer där som behöver lösas, så det är ju inte helt lätt för Real Madrid att punga ut 2 miljarder och köpa Kylian Mbappé här och nu. Även om man gick plus i bokslutet, så är det ju fortfarande väldigt mycket mindre plus än vad Real Madrid brukar göra, och det är väldigt stora intäkter de försvunnit. Under Florentino Perez kan man ju räkna med att de kommer inte ha några ekonomiska bekymmer i alla fall. De kommer inte skuldsätta sig för att köpa Mbappé, utan då är det, om vi inte har pengar så har vi inte pengar. Men jag har väldigt, väldigt, väldigt svårt att se att Kylian Mbappé på något sätt ska kunna lämna PSG den här sommaren som kommer. Såklart, jag förstår ju varför AS går på det här spåret. Det är ju lite kittlande såklart att han skulle flytta på sig till slut. Men
Messi lämnar Barcelona, Mbappé till Real Madrid. Undrar varför AS tycker att det är spännande.
Ja, nu ska vi inte räkna bort Barcelona heller. En av presidentkandidaten Emi Rousseau säger att man ska plocka Mbappé, Neymar och Haaland om han blir president. Jag vet inte riktigt för vilka pengar, men det var i alla fall det långsiktiga löftet han har gett. Mm.
Här kommer den mest spännande, tycker jag, för dagen. Det kommer från Di Marzio. Milan intresserad av Mattias Svanberg. Prislappen ska ligga på 15 miljoner euro. Även Leicester och Southampton uppges titta på svensken. Han är ju en av våra spännande unga svenskar, Mattias Svanberg. Och det är klart att jag kollar ju inte Bologna vecka ut och vecka in. Däremot så kastar man ett öga på de här andra klubbarna som nämns. Så jag hade ju gärna sett lite mer av honom.
Alltså just Milan, såklart det hade varit jättehäftigt att få en svensk dit, och särskilt ett Milan som slåss om en Serie A-titel. Men att de börjar titta på Svanberg har ju sin logiska förklaring i skadeläget. Att Bennacer sitter skadad, de har Tonali som hade någon avstängning där nyligen också. Att de fick ju spela med, vad heter han, Calabria som innermittfältare från ingenstans där mot Juventus. De vill bredda den positionen. Jag är ju orolig för hur mycket speltid Svanberg kommer få i Milan när alla är friska.
Mm.
För det där är inget lätt in i mitt fält att slå sig in på. Att de plockade in Sandro Tonali, men han har ju ofta fått sitta bänk för att Frankesi och Bennacer har funkat så bra tillsammans. för hans utvecklings skull vet jag inte hur bra det är, även om det kittlar att han går till Milan. Sen vet jag inte hur speltidsläget skulle vara i Leicester eller Southampton. Spontant känns det som att Leicester skulle vara ganska svårt att slå sig in, men kanske det där Southampton mittfältet hade kunnat tjäna på en liten uppgradering, eller håller ni med?
Ja, alltså det är ju svårt. Just med Southampton så har ju de haft ett inom mittfält som har fungerat väldigt, väldigt bra under säsongen med Ward-Prowse och...
Ja, just det, Prowse, ja.
Ja,
jag glömt bort.
Ja, men precis. Ah. Det är lite, jag tror att han går in och petar honom.
Nej, det gör
det. Det är nog ingen som går in och petar Prowse i Southampton just nu.
Nej, däremot så får man ju säga det som att både Southampton och Leicester, alltså det är ju väldigt bra klubbar att komma till. Alltså de sköts. De är väldigt välskötta och de har två tränare som är väldigt, väldigt skickliga. Så att på så vis så tycker jag inte att det skulle vara en dålig flytt för honom. Sen är det klart att det finns reservation då för hur mycket speltid han hade fått. Men som sagt, utvecklingsmässigt så tycker jag inte att det är sådär jättedåligt.
Det är tre välskötta klubbar det handlar om. Tre klubbar som har en tydlig plan med vad de håller på med, som värvar smart, som tävlar om intressanta saker i ligan. Så alla de tre destinationerna är ju spännande på så sätt, även om speltidsoron såklart ligger där lite och marinerar också när man läser de här ryktena.
Ja, precis. Jag tror...
Och han kan ju, för han är ju lite flexibel också, ja. Mattias Svanberg. Han kan ju spela på lite olika positioner ändå. Det såg vi ju inte minst när han slog igenom i Allsvenskan, så att det finns ju den möjligheten också.
Ja, jag tror att av de här tre klubbarna så är det väl Southampton han har haft störst möjlighet att få speltid i. Det är klart att Ward-Prowse och Oriol Romeo har gjort det väldigt bra, men sen, och så finns det liksom en Genep och sådär. De har inte riktigt samma bredd kanske som Leicester och Milan har på mittfältet. Jag tror han hade kunnat utmana där i alla fall och fått en del speltid. Så varför inte, men det känns som kanske i Italien känns ändå mer, med tanke på att han är där nu och så som januarivärvning, att byta liga på det sättet. Jag tror att Milan känns troligast just med tanke på kanske deras omedelbara behov också.
Och det är ju en bra prislapp för dem också. För en bra truppspelare som kan spela på olika positioner. Så man förstår ju varför Milan tittar på honom. Man säger så. Mm.
Dubbelt Malmö i Milan.
Mm. Får man säga det fortfarande?
Ja, precis.
Det är liksom kära och fjädrar om man skulle dyka upp där igen. Så att inte Svanberg då, alltså. Han skulle
nej.
Men den andra malmöiten.
Det är fan fortfarande från Malmö ändå, va?
Jo, det är han ju. Men...
Ja. Mesut Özil. Fenerbahçe, den enda turkiska klubben jag hade kunnat spela för.
Kan inte bara bli klart snart?
Ja, precis.
Jo, det är ju klart. Alltså, det är så mycket nu som... Så många hintar och så många inlägg från diverse släktingar och agenter och grejer. Så jag bara känner att, kan det inte bara...
Det var väldigt rolig den här videon när Mourinho får frågan där. För tydligen ska ju Özil har sagt att jag lägger hellre skorna på hyllan än skriver på för Tottenham. Och Mourinho var så här, vem har sagt att vi skulle vara intresserade av honom?
Ja, det var ju en sån här frågegrej för barn, tror jag, där han hade fått den frågan.
Ja, Özil.
Besvarat den.
Jag tänkte att Mourinho som hade fått frågan. Ja. Liksom.
Ja, och sen fick
Mourinho frågan. Precis, Mourinho är ju rolig på det sättet att han säger ju egentligen det alla tänker kanske, eller som alla vill säga. Han bryr sig inte riktigt om hur det kommer att låta. Nej. Så att, ja, och han har ju rätt i det också. De har väl aldrig tittat på Mesut Özil. Det är
rimligt svar egentligen.
Det finns ett uppenbart svar. Han skulle ju bara sagt, alltså, jag ser också hellre att han lägger skorna på hyllan än skriver på för Tottenham.
Jo, fast då hade han ju varit, återigen, det hade ju varit en liten förolämpning. Ja, nu var det ju bara rakt ut.
Varför pratar sen om det här liksom?
Valencia tittar på Harry Wink, som vi nu ska stanna i Tottenham. Och även Sergio Romero, enligt Mark Roca.
Nej, och Mark Rocca. Nu får du läsa ordentligt här.
Ja, det är
vi också. Enligt och, Mark Rocca är mittfältare.
Och Mark Rocca. Såklart.
Intressant system.
Alltså jag måste läsa igenom de här före jag
för det kan ju vara, det kan ju vara.
Jag kanske ska börja skriva dem på sätt som jag vet att
det blir som Anchorman här.
Patrik Syk ska liksom läsa det här. Jag kanske borde förtydliga liksom, skriva så här, vem, vad, hur, varför, journalistfrågorna. Nej.
Precis. Jag blir som Anchorman här. Jag läser allt som står på teleprompter.
Ja. På tal om att gå till mindre välskötta klubbar. Man undrar ju inte någon att gå till det här Valencia. Alltså i det här läget. Och Harry Winks till Valencia. Bara akta dig Harry. Säger jag. Du vill inte in i det där, den där skiten just nu. De är ju misskötta eller vanskötta på alla sätt och vis. Jag tror inte de kommer göra klart med någon värvning i slutändan. Med tanke på vilka som sitter och styr. Sen är frågan om de lyckas få Maxi Gomez såld för ett reapris eller inte. Det är en nedmontering de sysslar med. De är i högsta grad inblandade i nedflyttningsstriden i år. Och nu pratar vi alltså Valencia i La Liga. Att de kan åka ner i segundan så misskötta som de är. Det är en stor möjlighet att de kommer vara inblandade resten av säsongen där nere. Nu vann de i och för sig mot Valladolid senast. Det var ju viktigt. Men Sergio Romero, ja... Alltså, det är en bra målvakt. Jag förstår för Valencia skulle vara intresserad att plocka in honom. Mark Roccas del så är ju det perfekt värvning för Valencia på alla sätt och vis egentligen. Men sen är frågan om han kanske ändå vill försöka få lite mer speltid i Bayern München eller om han redan nu är redo att flytta tillbaka till Spanien för att det inte har gått som han har planerat. Och i Harry Winks fall så är det ju att det är också en spelare som... De behöver verkligen in i mittfältare i Valencia, men jag vet inte varför Harry Winks skulle vilja gå till det här Valencia. Då finns det roligare alternativ att gå till, tror jag.
Ja, alltså jag kan ju kliva in här och slå ner det här fullständigt. Mourinho sa dessutom på presskonferensen igår att, alltså rätt ut, stop with this talk. Han är trött på att få frågor om detta och... Tycker inte att, eller vill inte att Harry Winks ska lämna Tottenham. Och det förstår man ju med tanke på att Winks ändå har spelat en alltså mycket större och mer betydande roll på sistone. Så att det finns definitivt ett behov av honom i Spurs. Så att det där kan vi nog... ja, det där kan vi nog avföra.
Jag jobbar in Valencia, tittar på Jesse Lingard nästa vecka istället. Det kommer säkert.
Ja, men det hade ju... ja, det hade väl inte varit helt... helt dumt.
Jesse Lingard.
Jag såg nu att Jesse Lingard tackade nej till Sheffield United som hade visat lite intresse för att han ville inte blanda sig i.
Ja, då ska han inte till Valencia. Då ska han bara hålla borta.
Nej, men man tänker att han verkar vara en liten fin smakare ändå, Jesse Lingard.
Fast jag vet inte hur väl han följer La Liga-tabellen, så han kanske tror att Valencia slåss om Europaplatser som kommer dit. Va?
Ja,
är vi så här dåliga?
Han är ju engelsman ju, så att det kan vi nog...
Jag förstår att Valencia tittar på engelska spelare och de tänker väl att de har ingen aning, de tror att vi är bra fortfarande. Spanien är ju liksom loppet kört, och vet ju alla vad de ger sig in på ifall de går dit. Så.
Ja. Ja, ja, vi får följa det, men Harry Winks skriver vi av i sådana fall. Efter,
ja, det är nog bra för alla parter.
Tydliga nedskjutning.
Enligt Mourinho,
han...
Helt okej källa.
Han borde vara insatt i den här affären. Jovic, kanske den största, en av de största liksom missräkningarna får man väl ändå säga, från Real Madrid de här senaste åren. Han var ju stekhet i Frankfurt, kom till Real och har egentligen inte gjort någonting sedan han kom dit. Nu snackas det om Frankfurt återkomst. Ja, enligt flera, Cadena, Ser och Fabrizio Romano och
så. Det kom ett sånt där Here We Go här också, såg jag på just.
Alltså det gjorde det?
Det är ju i princip klart då. Det ska vara officiellt först, innan dess är det inte helt klart. Men ja, alltså det är ju logiskt. Jovic skulle ha sagt att han vill tillbaka till Frankfurt när det här dök upp. Det har gått ganska fort det här också. Och Zidane ska ha gått med på det. Jovic ingår ju inte i planerna. Mariano som ligger kvar där som någon sorts restprodukt, han går ju före Jovic. Var ju lite så i början av säsongen, tänkte han, ska man få chanser och få lite speltid? Men det lossnar ju inte för honom. Och Det blir inte bättre av att han kommer vara mest på, alltså ihågkommen för sin Madrid-tid hittills är ju inte det han har gjort på plan, utan snarare det han gjort utanför plan med att bryta tår när han på konstiga sätt och bila till Serbien och bränna karantäner och allt vad han har gjort. Han har inte direkt liksom skött sig heller. Så att det är ju många aspekter som gör att det här är en enorm floppvärvning hittills för Real Madrid. Det har ju inte alls blivit som varken Jovic, Real eller Zidane eller någon hade kunnat föreställa sig. Och det är väl helt logiskt då att han går tillbaka till Frankfurt, kommer tillbaka till en miljö han känner igen, till en liga han vet att han kan leverera i, kommer säkert få speltid och försöka lyfta igen. Och sen får man väl se då, för det ska ju vara då ett lån resten av säsongen, om han efter det då kanske kan vara aktuell för att försöka Real Madrid igen, eller om han bara ska skeppas vidare och tas bort från böckerna helt och hållet där till sommaren. Men här och nu så är det ju en helt uppenbar återlån, eller man ska kalla det.
Ja, alltså det var ju uppenbart att de hade någonting där i Frankfurt den säsongen.
Det hade de.
Två år sedan med. Men det var liksom så här, liksom, Rebic, jag menar, Allaire har inte funkat som man trodde i West Ham heller. Jovic har inte funkat i Real Madrid. Det var som att de funkade tillsammans, men någonting var det ju med miljön som var väldigt gynnsam där också. Förstår man. När spelarna lämnar och inte levererar på samma sätt.
Rebic har ju varit ganska bra i Milan dock.
Ja, Rebic har väl varit den som har varit mest lyckad. Men kanske den som man som var jag kan inte minst hypad, han var rätt hypad han också, men det kändes ändå som Jovic och Allaire var de två som var mest hypade utav dem just där och då, och ingen utav dem har egentligen lyckats efter att ha lämnat Frankfurt så. Nu Allaire i Ajax, det har vi varit inne på tidigare.
Fick väl ett mål bortom efter VAR där mot PSV i sin debut.
Men det är okej. Så kan det gå. Det var stökigt med VAR igår kväll mellan Burnley och Manchester United. Kanske fel podd för det, men blir inte riktigt klok på vad som hände där egentligen. Det blev gult kort för Luke Shaw till slut. Då är man så här, kan VAR gå in och dela ut gula kort? Nej, det kan de ju inte göra, men...
Ja, fast tydligen så var det alltså korrekt. Alltså att det gick till på ett korrekt sätt enligt diverse domare som har fått alltså, uttala sig.
Nu har inte jag sett situationen, men om det är så att de tittar efter ett rött kort eller tittar efter en straffsituation, då får de gå in och dela ut gula kort.
Ja.
Jo, det var lite stökigare dock, för att den här situationen var helt avfärdad och sen så vände spelet och sen så var det Cavani som blev neddragen, eller Robbie Brady klev in emellan, och sen så skulle det ha varit, han fick fast gult kort och så skulle de kika efter målchansutvisning, men då kikade de på den här andra situationen istället, och då trodde alla att Luke Shaw skulle få rött kort istället, men så blev det inte, utan det
ja
blev,
men då är det ju en, så tydligen blev det en red card incident som de checkar, och då kan det ju bli gula kort efter, så det låter väl korrekt, även om det låter stökigt också.
Däremot så var det inte korrekt att döma bort Maguires noll.
Det var lite hårt. Det kändes som att det där, det var som Peter Crouch gick ut och sa, om det där ska dömas bort, då har jag inte sett många mål kvar i min karriär. Eller från min karriär.
Nej, Kevin Friend är ju ingen. Jag tror att Kevin Friend hade han hade nog Mourinhos och Klopps ord ganska färskt där i bakhuvudet, att han inte ville bli en av dem som ger bort enkla grejer till Manchester United. Det gjorde han.
Nej,
i alla fall.
Det funkar. Du ser. Det är den här Sir Alex Ferguson som var ju bäst på det. Det var ju ingen som påverkade liksom omgivningen så mycket som när han uttalade sig. Och det är klart, han var ju störst. Vi tar oss tillbaks till Milan som tittar på Fikayo Tomori. Fast som backup ifall man inte lyckas säkra Mohamed Simakan från Strasbourg. Honom har jag inte koll på till mittbackspositionen. Då,
han är 20 år. Man ska vara tydlig, han är ganska lovande också.
Ja, väldigt många som kikar på det. Tycker jag har sett att Leipzig har varit väldigt intresserad att ha honom som ersättare till
Upamecano. Men jag har sett Liverpool dyka upp där också, så då borde det väl ha kollsyk.
Nej, alltså Eftersom jordens alla mittbackar kopplas till Liverpool.
Ja, det är sant i och för sig. Du kan inte ha koll på alla mittbackar, det är sant. Och, det, nej. Och just unga, lovande franska mittbackar, där har vi en hel del. Liksom.
Så att, alltså, eftersom Liverpools just nu då, näst bästa mittback, Rhys Williams, blev uppkäkad av en 11-åring i FA-cupen i fredags, så är det inte så konstigt att... jordens alla mittbackar kopplas till Liverpool just nu. Men sån är situationen i alla fall. Tomori till Milan. Ja, Tomori som vi hyllade väldigt mycket förra säsongen. Väldigt lovande. Men har inte liksom fått kanske den speltiden som man har behövt för att utvecklas hela vägen.
Nej, det har han ju definitivt inte fått, till många Chelsea-supportrars förtret egentligen. För precis som du säger så... såg det ju väldigt bra ut under förra säsongen och han var liksom och knackade på landslagsdörren och alltihopa. Och sedan dess så har han bara kommit längre och längre ner i hierarkin, så att det känns väl ganska rimligt att de måste låna ut honom på något sätt för att han ska få speltid och kunna utvecklas ännu mer. Ställer sig väl ändå frågande till, alltså självklart finns det ju ett behov i Milan, men det kan nog vara ganska tufft ändå att komma till en helt ny liga, ett helt nytt språk och allt det där, och kliva in omgående och göra skillnad. Så att, ja, jag ställer mig ju lite tveksam till om detta blir av. Men med det sagt så måste ju Tomori, han måste få mer speltid och få lite framåt.
Anledningen att han ska vara en backup är också att Milan hellre vill ha en liksom permanent lösning, och att man därför då vill värva Simakan som också ska vara liksom inför framtiden. Tomori fattar man väl att det blir ju på ett lån ifall vi får in honom, att vi kommer inte kunna köpa loss honom från Chelsea här och nu.
Nej. Och då blir det ju väldigt kortsiktigt då. Ska han då gå in och göra skillnad direkt? Det är ju det man kanske har. Man är lite tveksam till, inte för att han inte är en bra mittback, för det är han verkligen. Men det är väl mer det här att det är en ganska stor omställning. Ja. Får man ju säga.
Ja, här är uppgifter från Bildt som rör Julian Draxler, som tydligen ska vara bakom Julian Brandt på Arsenals sommarönskelista. Har jag läst ryktet rätt nu?
Ja, det har
det är alltså Brandt de vill ha, inte Julian Draxler.
Nej, alltså,
i första hand.
Det jag tolkar det som är att de vill ha att båda finns på den önskelistan. Att båda ses som alternativ till Arsenal.
Ja, hellre Brandt i så fall, känner jag.
Ja, ja,
alltså, Draxler känns trött nu. Alltså,
ja, på tal om trötta värvningar. Ja, nej, alltså det är en bra fotbollsspelare, men det är inte vad Arsenal ska titta på i det här läget. Julian Brandt tycker jag också är lite så här trött värvning egentligen, sett i vad han egentligen levererat. Han har haft problem att ta en ordinarie plats i Dortmund. Det här är inte spelarna Arsenal ska titta på. Alltså till den positionen.
Nej, precis. Sen är det ju som det är situationen. Ja. Alltså att de ligger där de ligger i tabellen. I och för sig, nu håller de på att klättra uppåt i alla fall. Man har coronan, alltihopa. Det blir svårare och svårare för dem att kunna rekrytera spelare. Och då blir det väl på det sättet. Men jag tycker väl fortfarande att det kittlar mer med Emi Buendia till Arsenal. Men ja, vi får se. Det lär säkert... florerar väldigt många namn fram till sommaren, eller under sommaren också.
Antagligen.
Verkligen. på tal om Arsenal då, Rob Holding förlänger. Vi pratade lite Rob Holding i Premier League-podden igår. Har haft en stark säsong. Känns som viktigt att fortsätta bygga vidare på i det försvaret.
Ja, de har ju i alla fall en ganska stabil mittbacksuppsättning nu helt plötsligt, Arsenal. Och det har man ju behövt. Och sen då att man har fortsatt, ja, klart man är svårt att säga att Williams och Liba någonsin kommer göra något avtryck i Arsenal. Men där är ju ändå ett sparkapital i honom, får man säga, som eventuellt kan väckas till liv så småningom. Så att ja, nu sitter man där med Pablo, Marie, Gabriel, Rob Holding, tre riktigt bra mittbackar tycker jag. Sen har man ju David Luiz också såklart, så att det börjar ändå ljusna lite på den punkten för Arsenal.
Alltså, just i Holding-fallet så kan jag ju se all form av logik att man genom ett långtidskontrakt är liksom egen fostrad spelare, alltihopa som också dessutom är bra. Men känns det inte som att Arsenal i allmänhet är väldigt trigger-happy på de här kontraktsförlängningarna? För det var inte länge sedan som Rob Holding kanske inte var helt ordinarie. Han har ju varit ganska bra på sistone här också. Så nej.
Jo, men det är ju för att han har varit så...
Ja, det har ju mest varit på grund av skador. Nu är han precis. Hel.
Ja, men precis. Det var inte länge han fick vara hel innan de har signat honom på ett fyraårs förlängning på kontraktet.
Ja, fast nu har han ju spelat. Det var, nu har han ändå varit stabil under en lång tid. Så att, nej, jag tycker inte att det är förvånande.
Nej, det var nog mer liksom...
Sen är det väl mer i för sig det här med alltså, long-term contracts är ju alltid lite läskigt ändå. Nu sträcker det väl sig till 2024, om jag inte minns helt fel. Det låter ju väldigt långt in i framtiden och man vet ju aldrig. Men en mittback som har varit, alltså har gått igenom en sån svår skada, det kan ju ske igen såklart. Men på det stora hela så tycker jag att det är en logisk kontrakt.
För man har ju Cedric Suarez, alltså Marie visar sig kanske vara ganska bra här i längden också, men man har ju ändå Suarez och Maries kontraktförlängningar från i somras nära i minnet. Nu fanns det väl lite andra anledningar till dem.
Prata inte om det.
Nu fanns det väl andra anledningar till dem, men att man är väldigt, det blir lätt att liksom börja förlänga kontrakt väldigt lång tid och då finns det ju risk att man sätter sig i skiten senare, men just Holdings fall så känns det ju logiskt och liksom helt rätt egentligen.
Ja, jag tycker det är så svårt att jämföra Holding med Suarez och
Vad gör Cedric Suarez?
Så där kan jag hålla med om att... Nej, men han spelade nu ju i FA-cupen, så att han finns. Ja, han var väl helt okej. Okay. Inget som man liksom jublar så. Man trillar inte av stolen direkt av entusiasm när man ser honom. Men det är klart att de, alltså både den och Williams, ganska långa kontrakt där. Kan man ju ifrågasätta så här efteråt.
Fler försvarare. Timothy Fosu-Mensah på väg till Bayer Leverkusen. Ja, ytterligare en ung brittisk fotbollsspelare på väg till Bundesliga.
Ja. Rimligt.
Det känns alltså, lite spännande ändå.
Det var ganska liten summa det pratade om, såg jag. 17 miljoner kronor.
Han har inte varit så bra. Så
jo, men det här är liksom... Det kostar ju ungefär som Totte Nyman, tänker jag. Alltså, det är inte mycket pengar. Men jag vet inte om United måste väl ha någon form av liksom återköpsdeal inlagd i det här, eller?
Vet
eller
inte.
Vill man bara bli av med honom?
Men det... Nej, men alltså, han har ju fått en del chanser under den här säsongen eftersom att de har haft lite skadeproblem då och då på högerbacken, men har ju alltså aldrig imponerat riktigt. Så att de känner väl helt enkelt att han inte har vad som krävs just nu för att representera dem.
Vi tar oss ännu lite längre bak i banan då. Vi har inte pratat mycket målvakter idag. Inte alls faktiskt. Kasper Schmeichel har varit med i en dansk podcast. Och han säger då enligt Extrabladet så här: jag tror definitivt att jag kommer spela i ett annat land innan jag lägger av. Det finns kanske drygt 15-20 klubbar i världen som jag skulle vilja gå till. Men samtidigt måste det finnas en målvaktslucka som jag kan fylla, såklart.
Alltså 15-20 klubbar, är inte det ganska, det är en ganska stor...
Ja, men säg så här, alltså, om vi tar de här toppklubbarna, om vi tänker att Schmeichel kan tänka sig spela i Big Six i England, då har du 6 klubbar. Så har du liksom Real, Barca, Atletico, 9. Ja, ni fattar, alltså, det finns ju många stora klubbar han kan tänka sig spela i.
Jo, men det var bara liksom, det var så, det känns som att när man säger en sån sak så är man ju jättesugen på att lämna så små.
Han verkar ju det. Sen alltså, han är ju inte purung någon mer. Alltså, när hans kontrakt går ut 2023. Nu är han ju målvakt i för sig, så han kanske kan dra något år i, jag vet inte, säg PSG eller något. Beroende på hur situationen ser ut då. Men det är väl lite mer att man pratar väldigt sällan om Kasper Schmeichel och flyttar. Att var skulle man kunna tänka sig honom?
Ja, men
man kan, alltså, jag kan ju ändå se honom i många klubbar. Och dessutom i någon... Ja, alltså tror jag att om han nu jättegärna vill testa på någon annan klubb så kan det väl mycket väl vara så att om några år att han kan tänka sig att vara andra målvakt också. Och då finns det ju helt plötsligt väldigt många klubbar att välja på. För att så pass bra lär han ju faktiskt vara ett tag till. Dessutom är han ju lång också, Syk. Han har bara 1 centimeter upp till din gräns på 1,90.
Lång och lång. Han är ju
alltså,
han är väl precis G minus i längd på 1,89. Men som sagt 34 år, och det är ju klart, det här känns ju som en förr eller senare så kommer Leicester behöva liksom växla ut honom och titta på en ny första målvakt, och jag tror inte att han vill vara andra målvakt i Leicester med allt han har gjort där och så. Men det är klart att när man gör någon säsong kanske nere i Italien, så här, fan, Pepe Reina spelar väl fortfarande någonstans.
Är han nu igen? Är ni till Lazio?
Jo,
eller var det förra säsongen han var i Lazio?
Jag minns inte.
Han var ju...
Nej, jag var i Aston Villa förra, så han... nu är han i Lazio.
Ja. Ja, nu är han i Lazio, precis.
Ja. Men det var ju lån.
Ja, men och det kan, han kan väl ta ett lån någonstans och tillhöra någonting annat. Det kanske var, men vadå, andra målvakt i ett Juventus eller i ett Barcelona eller något annat kul ställe som man kan tänka sig.
Juventus på fri transfer på ett korttidskontrakt 2023. Ja, men... Där har vi det.
Ja.
När Buffon bestämmer sig för att nu är det inget roligt att vara andra fjol till Kerstin och mer.
Precis, och jag menar 2023 så är han alltså 36 år gammal, har ett par tre sådana här säsonger kvar, kanske första spade någonstans i ett lag som det är kul, alltså du vet, ett Napoli eller någonting där det är liksom, ja, det är nice att spela, det är kul. Jag vet inte om de har en öppning för honom då, kanske inte håller för det då, men
det är svårt att sitta och sia vilka som behöver målvakter 2023.
Ja, det är svårt. Det är svårt.
Ja, det är svårt.
Liksom ny nivå av liksom kamikaze-tips.
Ja.
Ja. Å andra sidan, Arsenal är i stort behov av en andra målvakt just nu.
Kommer de vara det 2023?
Fråga. Det ska man aldrig. Man ska aldrig säga aldrig. Det
är dess.
Nej, gud. Han har de ju fått skeppa iväg nu. Det är ju total... Ja, det är ju lite fiasko. Nej, det är inte fiasko kanske.
Det är underligt.
Ja, han har ju inte riktigt levt upp till förväntningar. Så mycket kan man säga.
Fanns det förväntningar? Alltså när Runa kom.
Ja, men det tror jag, annars hade de nog inte köpt honom.
Det var ju ett kul namn.
Ja, det var ju det. Ja. Man blev ju glad.
Ja, precis. Ja. Nej, men Juventus får väl vara brygga då, över till Scamacca. Som ryktas vara nära att gå till just Juventus enligt Gazzetta dello Sport.
Det är ju en spelare som, alltså Inter och Milan och de där kopplas ju också samman med honom. Unga anfallare, varit på lån här nu i Genoa från Sassuolo där han har imponerat. Jag ser inte riktigt att det här är en spelare som bara ska gå in och förbättra Juventus här och nu, utan det är väl en del av deras strategi att kombinera de här mediokra fritransfervärvningarna man gör som är lite underliga med att faktiskt ta in lite intressanta yngre spelare som Kulusevski, Federico Chiesa. Scamacca ska det ju handla om samma typ av deal som tog då Chiesa till Juventus, är att man kör ett lån med en obligatorisk köpoption som ska ligga där under 18 månader, att man måste köpa loss honom. Alltså det är... Alltså, han är ju bra i spelet Scamacca och gör väl nytta på så sätt, men jag ser ju inte vart han ska gå in och förbättra Juventus här och nu. Det är väl att Dybala är skadad och att man vill ha ett andra alternativ där också. Jag vet inte riktigt om det är Juventus nivå här och nu, ska jag väl ärligt talat säga. Ja, men man blir ju också väldigt förvirrad över vad Juventus gör nu för tiden. Men det är väl bättre att de tar in lovande inhemska spelare än att de lägger kraft på att, ja, typ försöka värva Edin Dzeko ännu ett transferfönster från Roma. Så är väl Scamacca lite roligare.
Eventuellt. Här är en som kanske kan vara rolig. Det här är en riktig YouTube-spelare, i alla fall för mig. För det är min enda relation till Moises Caicedo. Kanske till Brighton. Vad säger vi om den här? Vad är han från? Han är Ecuador. Och spelar fortfarande där, va?
Han ryktades ju väldigt intensivt till Manchester United ett tag. Bland annat då på grund av kopplingen till Antonio Valencia, som är hans stora förebild. Verkar ju inte bli av där nu. Och sen så helt plötsligt så börjar Brightons namn nämnas. Och det ska väl vara ganska, alltså, ett konkret intresse. Det är väl lite sådär kring övergångssumman som Brighton inte är helt nöjda med. Snackas om 4,5 miljoner pund och de ska väl inte vara riktigt sugna på att betala så pass mycket. Men tycker ändå om man tänker på det så det är väl klart att det finns det är en liten riskvärmning på så sätt att man inte riktigt vet hur väl det kommer att slå ut, men man kan väl anta att de kanske tänker lite förberedande kring framtiden och Bissouma då främst som just ständigt ryktas bort, att de kanske ser honom som en eventuell ersättare till honom på sikt, och då känns det ju helt plötsligt ganska rimligt ändå.
Ja, typiskt den där alltså central mittfältare 19 bast, snabb, stark, teknisk. Allt det
tåverkt där. Med bra skott.
Ja, precis det där. Som man ser ut på en bra YouTube-compilation.
Exakt.
Alla de där YouTube-egenskaperna som man sitter och scoutar. King Kasu förlänger med Yokohama. Undrar vem som har skrivit in den i körschemat.
Det här är värt att nämna. Det är världens äldsta professionella fotbollsspelare. Kazuyoshi Miura, han fyller snart 54 år, spelar alltså fortfarande då i japanska högsta ligan, och han har bestämt sig för att förlänga ett år till. Fyra matcher förra säsongen tror jag. Han kan inte springa många kilometer i timmen nu. Hade sin prime där i 90-talet när han hade lite misslyckade sessioner i Europa i Genoa och Dinamo Zagreb bland annat, men överfrämst känd för att ha levererat på inhemsk front och spelat VM 98 och så vidare med Japan. Men han är fortfarande igång alltså och förlänger med ett år till. Och han kommer alltså vara 54 då. Och det var väl typ 4 år sedan han tog rekordet som äldsta målskytt genom tiderna tror jag. Så att han är igång fortfarande, det är något vackert över det. Och då tyckte jag att det platsade där i.
Vilken division är han spelar i Japan?
Högsta.
Det är högsta divisionen fortfarande alltså.
Yep. Han blev...
Hur håller man sig skadefri? Alltså hur klarar kroppen av?
Alltså alla japanska lag gillar att spela possession-fotboll utan att gå in särskilt hårt i tacklingarna. Så alltså, om det är någon liga du ska hänga kvar när du är 50 så är det att rulla runt och liksom... Alltså jag vet, jag var på någon japansk ligamatch för 2 år sedan och såg en av mina favoriter från japanska landslaget, Yasuhito Endo. Så här, Japans Goti kallar jag honom. Så här, otroligt briljant teknisk... Alltså passningsskicklig in i mittfältare. Men det var ju tragiskt att se honom 40 år där på mittfältet i Gamba Osaka. För det tog ju, när han får bollen och ska titta upp och hitta alternativ och hitta något fyndigt att göra, det tog ju 10 sekunder i princip från att han får bollen till att han gör någonting. Och att med någon form av press så hade han ju aldrig kunnat liksom hantera det. Men i Japan så är det väldigt mycket passa runt bollen, otroligt tekniskt skickliga, men man gör det väldigt krångligt för sig i alla lägen. Och i en sån liga så funkar det att vara 50 och rulla runt på mittfält fortfarande. Nakamura Shunsuke, om ni minns honom, han frisparksfantomen som var i Celtic en gång i tiden, han är fortfarande igång också där borta. Så det går att spela länge i Japan.
Det har ju vi, alla vi som växte upp på actionfilmer på 80-talet vet ju att japaner åldras inte på samma sätt som som resten av världens befolkning.
Tänker du på...
Ja, det fanns så många exempel i de här gamla karatefilmerna som man tittade på som barn. Där hade vi en gammal trött fördom om japaner som vi slängde in här i slutet på Sillypodden. Jag tänkte det fanns plats för det också. Jonas Åström, vi tar lite lyssnarfrågor innan vi knyter ihop för idag. Jonas Åström skriver: varför plockar ingen Sturridge? Och vad händer med Origi? Borde finnas lag som behöver målgörare. Ja, Origi kan väl vara en sak, men Sturridge på en fri transfer. Kan man inte se det hända någonstans?
Jo, alltså...
Valencia.
Jag blir nästan lite förvånad. För jag har inte tänkt på Sturridge sådär jättemycket i när det kommer till att spela fotboll. Det har ju varit, hans namn har ju florerat de senaste veckorna i och med Trippiers betting ban där som FA delade ut, och så blev man påmind om att Daniel Sturridge råkade ut för samma sak för inte så länge sedan. Och sen dess har jag liksom inte, eller jag har egentligen inte tänkt på att han fortfarande kan spela fotboll, men det är ju självklart. Ska man då söka placera honom inom klubb och sådär, så tänker man ju att en sån som Sheffield United exempelvis borde väl kanske kika på honom. Ja, Brighton har ju sina anfallsproblem, men jag tänker väl just att Sheffield United har ju också förtydligat svårt att få in mål. Nu vann de ju visserligen sin första match här under gårdagen, men det vore ju väldigt märkligt om man inte lyckades slå ett Newcastle med en man mindre under en hel halvlek. Så att, ja, det är väl mycket möjligt att han kanske fortfarande har mer att ge. Han är ju, vad är han, 31? Han är väl född 89, va?
Ja, så.
Så att han börjar ju komma upp i åren, så att säga. Så att jag är väl lite osäker kring hur pass bra tränad han är, men det är väl inte helt omöjligt att vi ser honom göra någon sorts comeback här.
Lite, med risk att vi svarar iväg lite, så läste jag någonstans att Ryan Fraser, som blev utvisad för Newcastle, var den kortaste spelaren i Premier Leagues historia att bli utvisad.
Att bli utvisad. Han är väl en av de kortaste spelarna i Premier Leagues historia. Punkt.
Jo, alltså han är ju kort.
Han,
ju...
han ska tydligen vara den kortaste spelaren i Premier League att bli utvisad genom tiderna. Otroligt bra kuriosa. Mm. Om det stämmer.
Det känns ändå konstigt att det inte är någon annan som har... Ja, men det är så kanske det är. Det var en otroligt dum utvisning också. Jag förstår inte vad han sysslade med alls faktiskt. Dra på sig två gula kort på det sättet. Men...
Han är alltså 1,63 för er som undrar. Vilket är helt otroligt hur man kan...
Ja, just det, alla vet inte hur lång jag är. Det är konstigt att jag bara antar att alla vet. Jag är 1,65, ja. Kan jag meddela. Nej, 1,66 är jag nu.
Du ser, det är viktiga centimeter.
Jag vet inte. Ja, men jag tror det står 1,66. Ja.
Ju färre man har, desto viktigare är varje man kan skriva in. Jag har också, jag tror att jag är 1 centimeter längre i mitt pass än jag är i verkligheten. Bara för att det känns bättre med 1,78 än 1,77. Det låter, 1,78 är man nästan 1,80. Då kan man liksom...
Du är ganska kort.
Inte jättelång. Jag är inget målvaktsmaterial.
Nej, det var precis det
jag tänkte. Jag har suttit och funderat, men jag yttrade inte bara.
Det är därför du har komplex.
Ja, kanske. Sådär. Det kan vara viktiga centimeter. Men Ryan Fraser, alltså 1,63. Hur mycket professionella fotbollsspelare överhuvudtaget kan vi komma på som är kortare än 1,63?
Minns ni Diego Bonanotte?
Jag måste ju flika in också att... Och så, ja, jag fortsätter, Makati, jag bara
avbryter. Det beror på man tolkar, kanske jag som avbryter dig. Nej, men vad var han? Han var typ 1,58 eller någonting, eller argentinska speldirigenter man värvade in på typ FM10 för. Han hänger väl i Mexiko nu, om jag inte helt missminner mig. Eller var i Chile, tror jag till och med, kanske. Men där har vi en spelare som är under 1,60.
Ja, jag vet inte, alltså, vad är Messi? Är han typ 1,69?
Ja, han är ju lång i jämförelse. Giovinco, det var ju en liten kille alltså.
Giovinco, jag har inte tänkt på
det. Ja, det står bara 1,6 här. Det är 5'3". Ja, men han är väl, han kan vara något ett par centimeter kortare till och med än Ryan Fraser.
Är han fortfarande kvar?
Nej, Al Hilal. Saudiarabien.
Det är så. Han gjorde jättesuccé i MLS där ett tag.
Ja, han var jättebra där. Det här är sån här sak man vet från när man spelar Ultimate Team på FIFA, så har man koll på de här gamla föredettingarna, vart de hänger, eftersom att de fortfarande får massa specialkort ingen vill ha i spelet. Så bara, men nu kommer Giovinco igen fast han spelar i Al-Hilal, typ så. Så det visste man.
Ja, det är lite olika här. Enligt Wikipedia så är Giovinco 1,60 prick, men enligt Transfermarkt så är han 1,64. Så att,
tror nog mer på transfer.
Ja, då är han 1 centimeter längre än Ryan Fraser. Så att, det är inte så förvånande att han är den kortaste spelaren som har visats ut någon gång. Som han tar ner en.
Sen ska man ju ge Ryan Fraser att han ser inte ut.
Nej, han har ju en presence som gör att han faktiskt inte. Man tänker inte på det på samma sätt. Jag minns att man tittade på Giovinco, så tänkte man ju verkligen på det hur kort han var jämfört med de andra.
Men jag tänker Shaqiri också,
ja, det är inte, jag tror han är 1,70 alltså.
Ja, men det är ju för att han är liksom en sånt kraftpaket som man tänker att liksom proportionerligt så känns han kort.
Ja. 1,69 är Shaqiri, så att han är ju en bjässe jämfört med.
Det är 1,61 ska tilläggas, jag fick googla det här nu, så att han var inte under 1,60. Så om någon vet någon professionell fotbollsspelare som är någorlunda bra under 1,60, så är vi väldigt intresserade av att veta.
Ja, precis. Men det här är ju jättespännande. Det här ska jag sätta mig och googla efter vi har spelat infärdigt här. Vi
svävade iväg.
Vi svävade iväg.
Ja.
Det gjorde vi rätt i. Ska vi se här. Apri FCB skriver möjliga ersättare på Alaba och Boateng i Bayern München. Upamecano. Till att börja med. Och sen en... de har ju en ganska spännande vänsterback i om det är det man tänker Alaba, men han har ju spelat på fler positioner.
Det är väl mittback främst man tänker Alaba som idag, skulle jag säga.
Ja, Simakan kan vi väl slänga in
det tycker jag
också.
Vi gör. Det tycker jag absolut okay. Vi gör. Ja, det är väl alltså hitta en ung lovande mittback som alla andra vill ha, så kommer säkert Bayern München vill jag ha honom också. Ibrahima Konaté finns ju också i Leipzig där som skulle kunna vara intressant till exempel.
William Andersson skriver, borde Villa vara orolig att förlora Mings? Inga rykten vad jag har sett i alla fall.
Ganska
nej,
tyst,
jag tänkte jag fick tänka till lite, men det tror jag väl inte att de behöver vara. Eller det, jag har i alla fall inte sett någonting om att de skulle riskera att bli av med honom. Nej, jag försöker tänka, men nej, jag har inte sett någonting som jag tror, eller hans kontrakt är väl ganska långt också. Går löp av lut, eller han är här med kanske någon annan klubb vill köpa Tyrone Mings, för att det så långt har jag inte ens tänkt, för att jag ser inte riktigt Mings som, vet du, det är en ganska impopulär åsikt, men jag tycker inte att Mings är så bra då som det ofta vill framställa som. Jag tycker att han har en del svagheter i sitt spel,
ja,
som man kanske inte lyfter så där speciellt ofta.
Alltså, tror...
Så att jag ser det väl som att han kommer att bli kvar.
Jag tror Mings är för dyr.
Dels så kostar han mycket, man har svårt att se honom utanför Premier League också.
Det finns ju inte pengarna.
Ja, nej, men precis. Alltså, vad är jag? Jag skulle väl 30 miljoner hade jag nog kunnat tänka mig att Aston Villa kanske hade begärt någon sån som honom. Eftersom att han...
Alltså, men han köptes ju för 25 miljoner eller något, vad det nu var. Något i den stilen.
Han är inte så ung ändå, får man komma ihåg. Han är ändå, jag tror han är ett år yngre.
27,
han är väl 27.
Vad var Harry Maguire när han flyttade till United?
Han var väl samma. Är inte Harry Maguire i min ålder också? Det är det enda jag jag tror att han är lika gammal. Så att han, Harry Maguire var väl typ 25.
Okej, okay. Men alltså jag tänker mig att en Ming skulle kosta liksom en halv miljard. Om du skulle försöka köpa honom.
Ja, ja, absolut. Ja, men så är det väl. Det är bara det att jag menar att jag ser inte Ming som lika. Jag tyckte inte att Harry Maguire var värd de pengarna som han gick för till Manchester United. Och jag tycker inte att Mings är bättre än Maguire
nej.
Heller.
Nej, det är han ju verkligen inte.
Det är just därför jag ställer mig väldigt tveksam till. Nej, precis. Så att jag tror väl att han är säkert nöjd i Aston Villa just nu. Och jag har som sagt inte hört ett enda rykte om att någon annan klubb i England...
Och 3,5 år kvar på kontraktet i ett Aston Villa som går bra. Eller ja, så länge man inte är coronakarantänade så har man ju gått bra under den här säsongen. Så att 1,96 lång däremot. Så det är en riktig bjässe.
Värva som målvakt då.
Ja, nej, men det är ju en
ja,
av
ja,
hans
så är det ju verkligen. Han är stor. Hörde ni, vi måste knyta ihop för idag. Tusen tack för att ni har lyssnat. Tack Makoto, tack Frida för att ni var med. Sillypodden är snart tillbaka igen. På återhörande.